Ja, nu er det jo ikke mig, der skal forelæse her, men lige et lille uddrag af noget af det, som har præget de sidste 25 år for mig. Det er faktisk i de her dage nøjagtigt 25 år siden, jeg første gang mødte navnet Peter Beierhaus. Det var dengang, der var noget, der hed en teolkreds her i Aarhus, og vi mødtes nogle stykker, også nogle af os, der er her, ved på Aarhus Seminarium. Og så kom Jørgen Glindhøj en dag med et stykke papir på tysk, som hed Verdenskonferencen i Bangkok, personlig indtryk af Peter Beierhaus. Og en eller anden skulle oversætte, og det blev så mig. Og det blev egentlig begyndelsen til et langt elev-lærer-forhold på Peter Beierhaus og mig imellem, og også et godt venskab. Der var lige en, der spurgte på vej ind her, hvor gammel er Beierhaus. Nu kan I jo så begynde at regne på det. Beierhaus er født den 1. februar 1929. Han skrev doktorarbejde i Sverige og blev doktor teol i 1956. Opholdet i Sverige indbragte ham også en svensk hustru, Ingegerd, og sidenhen er han blevet far til 5 børn. Missionær i Afrika fra 57 i Sydafrika fra 57 til 65, en del af den tid som rektor for præsteskolen i Umpumulo. Så blev han kaldt til Tübingen. I øvrigt er nogle af sine senere meget markante teologiske modstandere, men sådan kan selv denne verdens børn jo så fejl. I 1966 begyndte så professorgerningen i Tübingen ved Institut for Missionsvidenskab og Økumenisk Teologi. Beierhaus var med i det teologiske forberedelsesarbejde til den nok så berømte Kirkernes Verdensråds 4. generalforsamling i Uppsala i 68. Man blev et eller andet sted der i forberedelsestiden klar over, at her var noget, der var rent galt. Og fra at være en rimelig god og trofast økumeniker, blev Beierhaus en stærk kritiker. Det førte blandt andet til udgivelsen af bogen her, Humanisierung einziger Hoffnung der Welt, hvor der netop stilles spørgsmålstegn ved hele det teologiske grundlag, som bar konferencen, generalforsamlingen i Uppsala. Det blev også til en erklæring, som er kommet på dansk, krisen omkring missionsgrundlaget, Frankfurter-erklæringen, som kom ind også i 1970. Og sidenhen er det blevet til en lang række erklæringer, en endeløs række af konferencer, det var der også på gang her i Danmark, og i KFS-regi, og sidenhen også ude på verdensplan. Mission i kamp var noget af det, som blev til lære på stedet omkring Beierhaus' første besøg tilbage for 20 år siden, mindede Lilland mig lige om, at det faktisk er, hvor vi havde den specielle oplevelse her på stedet, at vi også havde besøg af Johannes Aagaard. Jeg tror ikke, han har været her hverken før eller siden. Det har han ikke før. Og det kunne da godt være, at det var den gode teologiske ånd og tæft, der var her på stedet, som så inspirerede ham til at komme igen. Beierhaus deltog i konferencen, verdens missionskonferencen i Bangkok 72-73 om frelse i dag, og det blev så til nok en af de bøger, der er slået meget stærkt igennem Anfang oder Ende der Weltmission, og blev ligesom den, der sådan skrev dagsordenen på mange evangelikale missionsteologers arbejde. Den findes også på norsk, ja. Også i de år førte det til, at KFS især brugte Beierhaus i danske og nordiske sammenhænge, og hvad er frelse, er nogle af foredragene fra disse missionskonferencer. Ikke bare skrevet af Beierhaus, men også af professor Beierhaus. Beierhaus har det sådan, at han er jo ikke bare tysker, og derfor grundig, men både berømt og berygtet for sin virkelige teologiske grundighed. Og derfor så, når man skriver en bog, så kan man jo lige skal lade en tredjedel af den være dokumentation. Det er Reich Gottes oder Weltgemeinschaft, og jeg har haft en speciel oplevelse at undervise på den anden side, under Johannes Aagaard, og stod med den her bog, og det var påstand mod påstand. Han kan ikke have sagt sådan, for jeg kender ham. Jamen her står, at han har skrevet sådan. Og det er jo lidt stærkt med det skrevne vidnesbyrd, og det bør vi da i hvert fald vide her på stedet. Beierhaus har også sådan arbejdet lidt mere, skal man sige, den opbyggelige del, og det er skam, at den her bog er udsolgt. Men uændret opdrag er både missionsteologiske artikler, men også det er et varmt hjerte. Det er ikke bare skrivebordsteologi, det er et varmt missionshjerte, der banker bag alt det Beyerhaus har gjort. Jeg skal lige sige, at doktordisputasen, som blev til i 56, de selvstændigheder, der er jo i kirken, alles missionarisches problem, har faktisk oplevet den specielle ting, at den er kommet i tre genoptryk. Det er ikke så tit, at doktorarbejder gør det, men den her har altså oplevet det. Beyerhaus engagerede sig stærkt i Lausanne-bevægelsen, var med helt fra begyndelsen i 74, og har på den måde også bevaret kontakten ud til den store verden. Er æresdoktor fra et universitet i Amerika, det kan jeg ikke lige huske, derfor blev det for nogle år siden. Og har så her de seneste år på vej ud af tjenesten i Tübingen, lige har lejlighed til at skrive en bog, som har været længe undervejs og også været længe ventet, af Sandra Seinwort, blev anmeldt for ikke så lang tid siden i tysk, ved jeg. Og der står, at det er bind 1, og det synes jeg, det er dejligt, så kan vi jo håbe, at der snart kommer et bind 2. Den person, som jeg altså introducerer i dag, det er, uden at tage munden for fuld, en af vores tids største, om ikke den største missionsteologiske teolog og professor på kirkens højrefløj. Kendt for at være kritisk, kendt for at være bibeltro, kendt for ikke at spare sig selv. Og jeg husker endnu, for nogle år siden, når jeg besøgte Beyerhaus, og vi sad ude i haven, og der havde der netop været en lidt hård fight på Tübingen Universitet, hvor både kolleger og studenter var gået i front med Beyerhaus. Og jeg sagde, hvordan holder du år efter år, du og din familie, til at leve i en sådan konfrontation? Og så kommer svaret, som det må komme fra en god missionsmand, at det gør vi kun, fordi der er mange, der beder for os. Og det er også noget af det, jeg selv har mødt, de gange jeg har været hos Beyerhaus. Jeg læste fra hans institut cirka et år, det er blevet til min store emnekreds, at bøn og mission, og også det at forkynde og prædike mission, det er Beyerhaus' vision, for at sige det på den måde. Og derfor så vil jeg også gerne sige velkommen her, og værsgo.
Ja, varmt tack för den vänliga hälsningen och föreställningen som jag fick av John Beutler och nu av min gamle vän Erik Born. Det är en utomordentligt stor glädje för mig att efter flera år komma tillbaka till Århus menighetsfakultet. Erik har berättat att det inte var första gången nu. Det var särskilt i begynnelsen av menighetsfakulteten att jag var här flera gånger. Kanske också på grund av mitt samarbete med Jörgen Glendhøj, som dessvärre har avlidit. Var det i fjol eller för två år sedan? Det skrev jag en här. Jag vet inte vilket år det var när jag hade en disputatie här med Johannes Ågård om dialogen. Det var ganska spännande. Det kan ha varit 76, ungefär den tiden. Ja. 1992 hade vi ju en kongress, en internationell bekännelsekongress i Börkopp, som var organiserad av Erik Born, som behandlade ämnet helig anden i förskäll med alla möjliga andeströmningar idag. Och då hade vi, gjorde vi också en utflykt här till Århus för att se centret för den konservativ evangeliska utdannelsen i Danmark. Så jag är mycket glad att få komma här igen. När jag nu icke längre är aktiv professor i Tübingen. Jag blev pensionerad förra året, som det sades också. Vilket icke betyder att jag har satt mig till vila. Än så länge finns det ganska många inbjudelser. Och det beror förstås på att missionen ännu har en stor uppgift i världen. Och själva centrum för missionsimpulsen eller missionsmedvetandet, bevisstheten, har förskjutits. Den evangeliska missionen tog sin utgångspunkt från Tyskland och Danmark år 1706. De första evangeliska lutherska missionärer som blev sänd ut till en annan kontinent, det var ju de dansk-hallensiska missionärer Ziegenbalg och Plötschau, som hade blivit utdannade i Halle under August Hermann Francke. Men missionsstyrelsen var i Köpenhamn, den dansk-kongliga missionskontoret där. Så det finns ett klassiskt samarbete mellan tysk och dansk mission. Och jag hoppas att den här dagen kommer att återuppliva den goda traditionen. Men själva impetus har förflyttats från Europa. Delvis har den förflyttats västerut till Nordamerika. Också idag är kanske de flesta missionärer som skickas från ett enda land amerikanska missionärer. Men centret har också förflyttats söderut och österut. Det finns nu en ny missionsbevägelse som för afrikanska och asiatiska och latinamerikanska missionärer till andra länder i deras kontinenter, men också till andra kontinenter. Och just i samband med denna rörelse får jag också inbjudelser till andra kontinenter att hålla föreläsningar där. Sista gången var det i november i fjol. Det är en inbjudelse till Seoul i Korea och föreläste där på olika teologiska fakulteter, seminarier och till och med universitet. Och det är ganska imponerande hur stark missionsmedvetenheten är i särskilt Sydkorea. Nu hade jag tänkt så att min uppgift här idag skulle vara att kanske bidra till en ny missionsväckelse bland danska missionsstudenter för att ge dem en orientering om det som händer i dagens värld när det gäller missionsverksamhet. Och sedan berätta lite om de speciella problem som vi måste ta hänsyn till när vi som teologer befattar oss med missionen. Det är en gammal god tradition som alltid har bevarats och tagits hand om i både Tyskland och skandinaviska länder, att vi verkligen genomtänker vårt arbete. Att vi besinner oss på de teologiska implikationerna som vi måste tänka på innan vi sätter igång med en aktiv missionsverksamhet. Det är inte så typiskt för den anglosaxiska synen på missionen. De har alltid varit mycket starkare och livaktigare när det gäller verkligen att motivera folk och skicka ut folk till missionen. Men ibland så har det funnits en viss brist i teoretisk grundläggning. Och då kan ju mycket lätt också felaktiga utvecklingar komma igång. Och därför är det viktigt att vi igen och igen prövar missionen. På vilken grund bygger den? Vad är dess innehåll? Och vilket är missionens målsättning? Jag ska tala lite grann om de problemen som har upptäckt de sista 25 år kanske, men som också har fått en lösning med hjälp av konsultationer som har inkallats och med hjälp av statements, orienteringar som har utgivits, kanske till och med större böcker som har sammanställt de föredrag och föreläsningar som hölls på sådana speciella missionsteologiska konsultationer. Och i tredje timmen idag tänkte jag att ge en viss översikt eller en införing i den frälsningshistoriska missionen, alltså den i synen av den frälsningshistoriska missionssynen, som personligen ligger med varmt om hjärtat och från vilken alla dessa böcker som ligger där har skrivits. Alltså sammanhanget mellan mission och frälsningshistoria, eller mission och eskatologi. Det ska vara den tredje föreläsningen på förmiddagen. Och på eftermiddagen så ska jag befatta mig med ett mycket centralt teologiskt spörsmål i missionsteologin. Och det är spörsmålet om förhållandet, relationen mellan mission eller missionsförkunnelse å ena sidan och dialog å andra sidan. Eller förhållandet mellan evangeliet och icke-kristna religioner. För många människor eller många teologer är det nästan ett erkänt faktum att missionen kan enbart bedrivas idag i form av dialog. Och att vi icke skulle snacka så mycket om mission längre, utan istället tala om mötet mellan religionerna. Det är typiskt att när jag slutförde mitt arbete i Tyskland, vilket skedde när jag fyllt 68 år. Jag tillhör den äldre generationen av professorer som får arbete. Tills man fyller 68 år. Här i Danmark är det 70 år, hörde jag. Så att Johannes Ågård kommer att pensioneras enbart i år när han fyller 70 år. Våra yngre kollegor måste sluta när de är 65 år. Men när det alltså blev klart att jag skulle flytta från min lärostol, så blev det en ausschreibung. Så att folk kunde söka lärostolen, och alla de som sökte anmodades att tala just om förhållandet mellan kristendom och icke-kristna religioner och om dialogens innebörd. Och när det gäller universitetet som sådan, så ansåg de att hela lärostolen skulle få en ny benämning. Den skulle alltså behandla den jämförande religionsvetenskapen. Så långt har vi alltså kommit, och alla de som sökte satte sin tyngdpunkt just på det spörsmålet, mission och dialog, eller dialog mellan olika religioner. I min sista föreläsning som jag höll, abschiedsvorlesung, behandlade just detta ämne, var egentligen förhållandet mellan förkunnelse och dialog i missionen idag. Och detta förutsätter ju att man har en teologisk bedömning av religionernas väsen. Och det är just detta som jag tänker genomföra, alltså den tankegången genomföra med er idag. Både på grund av en föreläsning och på grund av de olika dokumenten som har nämnts här och som jag kommer att nämna igen. I vecka, vi har också behandlat just detta speciella problem, mission och dialog. Tyvärr är det så att de föreläsningar som jag håller här finns icke på skandinaviska, utan jag ska tala engelsk. Jag ska tala långsamt, men jag förstår förstås att alla som sitter här har lärt sig engelska som första främmande språk i skolan, så att det inte skulle vara större vanskligheter. Ja? Min första föreläsning i förmiddags har jag nämnt Mission Towards the 21st Century, eller mission i sikte på år 2000. 2 years only are still separating us from our 20th century and the dawning of the third millennium after the birth of Jesus Christ. This forthcoming date has inspired many far-sighted Christian leaders on all continents to conceive gigantic plans through which the gospel of God's redemptive action in Christ may become known to all humanity, and our Lord Jesus really be worshipped in all nations as Savior and Lord of the world. It is remarkable that church and parachurch agencies of various confessional backgrounds are involved in these schemes, ranging from Pentecostalism up to Roman Catholicism. Although most of these plans have been conceived independently from each other, during the last 15 years there has developed a growing mutual consultation and cross-fertilization between all these different schemes and plans, a consultation that allows us to speak collectively about the AD 2000 movement, Bewegelsen Mut Ohr Totösen. The ideas and designs have been presented in a number of congresses, the latest one held in South Africa last year. Amongst the different schemes I just mentioned, some outstanding ones. There is Jim Montgomery's. Movement that stands for Discipling a Whole Nation. It means that we should, in doing our mission work, not aim at conversions of single human beings, one by one, as the early pietistic missionaries did. We should rather try get a whole nation, at least a whole population group, collectively, corporately, to accept the gospel, which includes also that this nation should not only accept the faith in Jesus Christ as a remedy for eternal salvation of human souls, but the whole nation should also be discipled and get changed in its social and political and ethical, economic outlook and pattern and structures, so that the law of Jesus Christ is the rule for the total life of such a nation. It's a concept which is not really an American invention. You get it already last century in well-known mission concept Volkirchgedanken. Gustav Warneck war der größte Repräsentant just für den Ideen, hat mir schon in Mut, hat enthielt Volk ska kallas till Lehrjüngerskap. Machet zu Jünger alle Völker, war damit Puhans erste Missionstheologie. So there is also Dawn Movement. Then there is Ralph Winter, en känd amerikansk missionsvetenskapsman i Kalifornien, som har grundat ett universitet, William Carey International University, som finns till bara för att utdanna missionärer. Kan man tänka sig ett helt universitet har bara enda syfte att utdanna missionärer, inte långt från Los Angeles. Och hans plan heter Mission 2000, och hans målsättning är att nå alla onådda o dolda folkeslag, som är gömda någonstans i Asiens vidder. Thirdly, Campus Crusade for Christ, Explore 2000. Campus har haft många sådana konferenser. Jag har deltagit i några. Den sista var i Schweiz i år. Och den största liksom kulmineringen av alla dessa kongresser ska firas år 2000 med siktet att verkligen samtliga folk i samtliga språk ska nås år 2000 med evangeliet. Och deras huvudinstrument för att framföra evangeliet är Jesusfilmen, som också finns på danskursen. Fourthly, Billy Graham, Series of International Evangelization Campaigns by Satellite. And fifthly, the Roman Catholic Evangelization 2000 Movement. Ledaren är redemptoristprästen Tom Forrest. Detta dyrbara punkt i en stor tv-evangelisationskampanj om ett stort möte på juldagen år 2000. Och på den dagen ska påven på ett ekumeniskt möte i Jerusalem tala genom tv till 5 miljarder människor på jorden och inbjuda dem att mottaga evangeliet i Jesus Kristus. Och det ska vara en födelsedagspresent till Jesus Kristus, till hans 2000:e födelsedag. Finally, I want to refer to the program of the Southern Baptist Church in North America because of its concrete definition of goals. Jag ser precis vad man vill åstadkomma. Målet är att man ska predika och begrunda inhemska kyrkor, att man ska nå varje levande person i hela världen med evangeliet ända till året 2000. Att man ska bereda tillfälle till varenda levande person att lyssna till evangeliet ända till år 2000. Och samtidigt alla ska ha möjlighet att också svara på inbjudan ända till år 2000. Now, seen in these specific terms, the program at the first look appears not to be completely unrealistic. Why not? Because our evangelical movement commands of powerful broadcasting companies. The biggest of them were amongst the first evangelistic agencies that geared themselves into the AD 2000 vision. Så dessa stora radiosällskap, evangeliska radiosällskap, gjorde en plan hur man alltså genom samarbete kunde nå hela världen så att i varje by det skulle vara möjligt att lyssna till en kristen utsändning. At the World Evangelization Congress Lausanne 2 in Manila 1989, which I attended, these leaders announced that their combined networks already now covered the entire surface of our globe. And their manifold programs, the gospel is preached in 142 different languages. And additional ones are included either by them or by regional Christian radio stations every year. So I don't know whether this number, 842, would find aktuell. So theoretically speaking, the goal as set forth in the Southern Baptist scheme appears at least feasible. Det är inte omöjligt att nå detta mål att alla människor ska få anledning att lytta till evangeliet och att svara på det. Moreover, I find it very appropriate that amongst the numerous secular agencies who have designed their own ambitious schemes to be completed by the close of our century, or autism, that also the church in fact should be the first organization to reinforce and to coordinate her efforts to fulfill her most important task in this world, namely to bring the gospel to all nations. We have, however, to be considerate at the same time as we try to be more zealous. Ivrigt är bra, men vi också måste tänka igenom om det är förnuftigt och om det beror på Bibeln, det som vi tänker göra. Therefore it's important to add a note of caution or two. We must be careful not to confuse our chronological time counting with salvational counting of the time, which is grounded in God's plan for salvation. Chronos is our human way of counting the time. God has his own way, it's Kairos, and we do not know whether the year 2000 figures highly in God's chronology. But most of the people I mentioned here think that this is the case, and even the Pope believes it. He wants to remain Pope until the year 2000 in order to be the great admiral or captain who brings the ship of the world church into the new millennium, believing that this will be the beginning of a new civilization, a world civilization of Christian love. That is his goal, and therefore he tries to unite the Christian church for this goal. Now, when it comes to the theological foundation of these plans, I'm going to speak on this in the third period today, so I can only mention once more that we have to be very careful to listen to the word of God. What actually is God's plan for mankind? Is there any promise that there will be a definite year in time when all mankind is discipled, has become Christianized, or doesn't the Bible not show us a different picture of the final result of world evangelization? This has to do with our concept of eschatology. What is the end of our time? Is it a Christian world, or is it something different? I'm not going to tell this now. I only mention that this is a theological problem of which we must be aware and on which we must dedicate our theological thinking. In my lecture, I skip the theological part, dogmatical part, because this will be taken care of in the third period today. But now it's time to give some orientation. What are the present aspects of world evangelization? Time is running. I'm afraid that we have to divide up this first lecture so that part can be done now before the recess and part will be done after the break. The second division of this first lecture is called the present aspects of world evangelization. The present aspects of world evangelization. If we look at our present world situation, some crucial developments can be recognized in the light of God's plan of salvation history. And I would like to group them under three headings. A. God is supporting visibly the mission of his people. God stödjer synbarligen kyrkans mission. B. World history presents new challenges to the mission of God's people. Evangelhistorien har vi nya utfordringar. for missionsverksamhet. Og se, the devil produces new threats to the mission of God's people. Djevulen er aktiv, og han forsøker at hindre missionen på mange ulike sett og metoder. So, A, God is supporting the mission of his people. When I look back to the beginning of my own missionary involvement in the late 50s and early 60s, I remember how much talk there was about the crisis in world mission. And some of the first books which I wrote are just that an under crisis in mission. One said it's the end of the colonial era, and it's marked by the de-establishment of Western mission domination in the newly independent countries of Africa and Asia. The spirit of nationalism created a strong reaction against European influences, even within the indigenous churches. There was also the anti-Christian threat of communism and the renaissance of non-Christian religions. Many mission agencies lost their sense of direction, and frustrated missionaries returned to their Western homes. The battle cry was, missionary go home, and some did it just on their own because they didn't find a purpose in life in their ministry anymore. And many of our older mission agencies lost more than two-thirds of their whole missionary potential by that time. That's the reason why I wrote this thesis, which Erik showed to you, Die Selbstständigkeit der jungen Kirchen. Frågan war, om verkligen på grund av grundandet, eller ja, av inhemska kyrkor, missionären hade blivit överflödig. Finns det ett särskilt missionärsämbete när nu inhemska kyrkor finns med deras egna biskopar och präster och evangelister? Some prophets of doom sound at the end of the era of Christian missions, John Bartler also mentioned this, or even of the Christian religion in third world countries at all, because Christianity is the religion of the white man. Now this trend dramatically reversed in the second half of the 60s and during the 70s. And the important years which are to mention are 1966 and 1974. 1966 hade vi två stora evangelisationskongresser i Amerika. Det var Wheaton Congress och det var Berlin Congressen. Bägge två var organiserade av evangeliska evangelisations- eller missionssällskap, och bägge två betydde mycket för att samla evangeliska missionskrafter och ge dem en ny vision och en ny förhoppning att de har en uppgift i världen. Now, what happened then, when this reversal took place? Firstly, there was a new gathering of evangelical forces, a new sense of spiritual vocation. This led to the formation of a mighty movement with the renewed desire of the classical student volunteer movement to evangelize the world in this generation. That was the battle cry of John Mott, the first decade of the century. Now, this was revitalized. One major fruit is the movement AD 2000 and beyond. Bevegelsen, Mut, Ur 2000, and even Bottom Letter. We all know that three international congresses have been held. I mentioned them. In addition, there was also the second Lausanne Congress, the follow-up Congress in Manila, 1989, supplemented by a number of regional assemblies on similar lines, were instrumental to bring about and to strengthen this new evangelistic vision and the readiness to cooperate towards the implementation. Secondly, more lately, there was another remarkable development in the evangelical constituency, the emergence of a new missionary force from amongst the younger churches in the third, or rather two-thirds world. Instead of being mere Muttage, recipients of ecumenical inter-church aid from the West, these cross-cultural missionaries coming from such new agencies in Africa, Asia, Latin America, are already surpassing the number of their Western colleagues. Die finden fler afrikanska, asiatiska missionärer och latinamerikanska än europeiska och nordamerikanska sammanlagt. As the Nigerian evangelist Panya Baba remarked in an address on World Mission, the Holy Spirit raises missionaries in third world countries in order to bring the harvest of souls ready for salvation. Han ser alltså på världen som ett stort skördefält, och han tror att tiden är inne att skörden ska köras in. Västerländska missionärer räcker inte till, så därför kommer den helige ande att väcka inhemska afrikanska och asiatiska missionärer som ska hjälpa oss att göra det. In his own West African country, there have been 20 mission agencies by now which send about 1,050 missionaries, mainly to 5 other African countries. And now they have also begun to send them into other continents, for example, to black people in Chicago. The total number of the Third World Missionary Force has risen from 5,000 in the year 1980 to 37,000 in 1990. There must be more now in 1998. I don't have the latest figure. 18,000 were Asians, 16,000 Africans, 3,000 Latin Americans. It's not only this new miraculous strength which is exciting. We may rejoice also about the fact that these African, Asian and Latin American missionaries do not meet with major resistance to their service just because for cultural reasons. Some of them are more acceptable in certain countries than Western missionaries are. For example, in Mohammedanska länder, Saudi Arabien, det finns hospital som är byggt av filippinska kyrkor för araber, och sjuksköterskorna är kristna filippinska, och de vittnar om Jesus Kristus, och de är icke sett med lika stort misstroende av fiendskap än västerländska missions, eftersom det finns inte korstågsmentaliteten som riktar sig mot västerländsk mission. Så det, när det gäller alltså vårt ansvar för missionen, så ska vi också tänka på en möjlighet att hjälpa dessa unga kyrkor att utdanna missionärer, att gå som teologiska lärare till deras fakulteter och seminarier och hjälpa med. Jag kunde genast lämna Tübingen, gå till Korea och uppta en missionsprofessur i en ny missionshögskola som har byggts i Seoul. Så de önskar vårt samarbete. Vi kan inte längre dominera, men vi kan hjälpa med att inbringa vår kunskap. Now thirdly, in several countries of the world there have been remarkable revivals, mass movements towards Christianity in recent years. And in other countries there is a great opener, there are great openings, there are a hunger to listen to the word of God. Jag har en son, Johannes, som fyllde 40 år i förrgår. Och han säger, vi talar så mycket om de unga kyrkorna, men Kenya är ju ett land som räknas till det som alltså, är bakgrunden för unga kyrkor. Men vår Church of the Province of Kenya, som har blivit skapat genom anglikansk missionsinsats från London, CMS, har blivit en gammal kyrka. Visar precis samma drag, anliggsätt som våra västerländska kyrkor, en folkekyrka med konventionell religiositet. Och många är försummade eftersom det finns stor pressbrist i Kenya. Så när de kommer med sina evangelistic teams till de olika byar, så strömmar folk tillsammans i kyrka och skola för att lyssna till Guds ord. Och det blir stora väckelser just på grund av detta. Så det är verkligen tid att skörda det som Gud har förberett. Sen fourthly, the addition to the bodily presence of the gospel through human messengers is that by mass communication we can bring the gospel also to those places which are secluded, which are shut up against human Christian messengers. Japanese electronic companies sell their products at reasonable prices in the most remotest areas, and the number of listeners and spectators to the gospel programs is rising swiftly. Jag kommer ihåg hur jag var i början på 70-talet, var det redan, gjorde ett besök på Nya Guinea. Det är alltså ett land som för några decennier sedan levde i stenåldstiden. Kannibalismen fanns där. Och när man ser på folk, många går alldeles nakna ännu. Det enda som de har är så ett litet förkläde av palmblad och sen en väldigt fin mössa gjort av fågelfjäder. Men samtidigt en sån man som kom där på torget hade en underbar strålande Sony radioapparat och lyssnade där till program. Alltså, detta är kulturell clash här. Om vi är medvetna att detta sker, så ska vi satsa just på dessa massmedier. Och en stor och viktig missionärskall idag för unga människor som just har intresse på dessa områden är att gå in i radio eller tv-mission som finns i alla dessa länder. Ja, jag har överskridit den tiden som har ansatts för första timmen. Jag ska göra en paus nu. Jag försökte göra en liten orientering här i byggnaden och såg att det får ganska många tidskrifter, vilket är ju vanligt i sådana lärdomens anstalter. Men det var en tidskrift som jag savnade där. Kanske den är gömd eller utlånad, men jag hoppas att den finns. Den heter Diakrisis. Det är en kvartalstidskrift som utgives av den internationella konferensen av bekännande fällskaper i samarbete med det teologiska konvent, bekännande gemenskapen, som har sina möten varje år. Vi ska mötas igen nu i år i oktober i åminnelsen av teologiska konvents grundare, den kände tyske erlangenska dogmatikern Walter Künneth, som avled förra året. Och till hans åminnelse ska vi fira ett Walter Künneth symposion i Neuendettelsau, som också är en lärdomens anstalt och samtidigt en missionscentrum. Wilhelm Löhe är ju en stor pionjär i den lutherska missionsverksamheten. Ja, och tidskriften heter alltså Diakrisis. Vi försöker också att ägna oss med särskild uppmärksamhet till missionen. Och just det sista numret som utkom ett par veckor sedan behandlar alltså spörsmålet om mission idag. Vi har då flera uppsatser som också behandlar problemet om den nya evangeliseringen. Om man är teologistuderande så kan man få den för förmånlig pris. Den kostar 15 mark per år. Det är otroligt billigt när det gäller tidskrifter idag. Men studenter kan få den för halva priset, 8 mark. Hur många kronor är det? Ja. Jag ska lägga här ett par exemplar på bordet så att ni kan få en egen orientering. Jag håller just på med det nya numret som ska behandla islam. Utfordringen från islam. Vi ska fortsätta med vår första föreläsning. Vi talar ju om de nya utfordringar i missionen, de nya aspekterna i världsevangelisationen idag. Och punkt B skulle vara World History presents new challenges to the mission of God's people. världshistorien kommer vi nya utfordringar för Guds kyrkas mission. Kanske skulle jag göra det på lite förkortad väg så att vi kan komma till vår andra föreläsning snart som möjligt. Det första är att vi måste hänföra oss till den oerhörda växten i mänskligheten. I år 1968, när vi hade världskyrkornas Uppsala-möte, fjärde generalförsamlingen, talade en amerikansk evangelisk missionsvetare, Donald McGavran, om de 2 miljarder som icke hade nåtts med evangeliet ännu. Och hans spörsmål var, kommer Uppsala att överge eller att förråda dessa 2 miljarder genom att icke längre tala om pionjärmission och omvändelsemission och kyrkoordannelse, utan hellre om strukturförändringar och liknande saker. Men redan ett par år senare i Lausanne talade vi om 2,7 miljarder människor som ännu icke har givit tillfälle att lyssna till evangeliet. Och den nyaste beräkningen är att världsbefolkningen år 2000 kommer att ha ökt till 6 miljarder och åtminstone 4 miljarder av dem sammanlagt måste ännu nås med evangeliet. Och det finns sådana områden som är nästan oberörda. Ett stort område som tillhör dessa ouppnådda var ända tills alldeles nyligen Inner Mongolia, som var helt och hållet stängt för utlänningar. Men jag har en personlig discipel, eller som ska doktorera snart, och han är ansatt på en högskola som lingvist. Samtidigt har han också sin egen kyrka, och han är den endaste västerländska missionären på ett område med ett avstånd på 600 kilometer till den närmaste vita missionären. Men ändå ska vi inte överge dessa människor som är bosatta där. Det finns möjlighet att nå dem också. Den andra stora utmaningen är urbanisationen. More and more people move from the ancient rural culture into the modern civilization of the city or even the so-called megapolis, storstaden. Here they are trying to enjoy or at least hoping to find a multiple choice of professional careers, associations, amusements and consumer goods. But at the same time, they are losing their familiar bonds of their native community and they risk to get lost in loneliness and anonymity. The dissolution of those former ties constitutes also a liberation from former religious ties and sanctions. Religionsfriheten blir en verklighet för dem. Och det öppnar en ny chans för dem att lyssna till evangeliet som en möjlig option för att tillfredsställa det andliga behovet. Därför måste våra missionsprogram vara flexibla och samtidigt sensibla för att verkligen insätta oss i dessa människor och försöka att lista ut vad som är deras andliga behov och på vilket sätt man kan snacka med dem så att evangeliet får en relevans för dem. Lausanne-rörelsen är intresserad av just den aspekten i den kosmopolitiska sociologiska utvecklingen, urbaniseringen. Och man vet att år 2000 40% av hela mänskligheten kommer att bo i storstäder, medan i begynnelsen av vårt århundrade var det bara 5,5%. Det är en fantastisk utveckling. Den tredje utfordringen eller aspekten är dominansen av den unga generationen i tredje världen. I många länder är ungdomar under 18 år flertalet i befolkningen, vilket betyder att våra visionsmetoder måste vara särskilt lämpade att tillfredsställa önskemål som framförs av unga människor. I Västerlandet är det förstås lite olika. Vi har ju många, många människor som är äldre än 80 år på grund av bättre hälsotillstånd. Men även här har vi ett nytt stort intresse för religiösa spörsmål i den unga generationen. Vilket vi kan uppleva i Tyskland vartannat år när vi har våra så kallade Kirchentage, deutsche evangelische Kirchentag. Det är alltså massmöten som besökes av nästan 200 000 deltagare som kommer från hela landet. Det hela är en stor happening. Men även där är det alltså den unga generationen som dominerar. Alltså två tredjedelar är yngre än 25 år som deltar i dessa kirchentage. Och de är inte förstås avgjorda kristna, men de har andliga intressen och de är intresserade att lyssna till olika framföranden. Och för dem spelar det inte så stor roll om han är en konservativ kristen eller en liberal kristen eller om han är humanist. Och om Dalai Lama kommer så lyfter de också till honom och prövar om asiatisk missionsmetoder, meditationsmetoder menar jag, kunde kanske vara ett erbjudande som är värt att åtminstone göra ett experiment med. Ja, det är den tredje punkten, alltså den unga generationen spelar en viktig roll i världspopulationen. Och den fjärde aspekten är hänsynen till den ekonomiska faktorn. Population explosion takes place amongst people who are living below the existential minimum income. Alltså där den ekonomiska utvecklingen är mycket tillbaka. Där har vi den snabbaste folkväxten